Hej och välkomna till det 39:e avsnittet av Från Bäck till Bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Beklarsen och med mig Mattias Axelsson. Hej, hej.
Hej, Gustav.
Jag känner, det flöt inte riktigt. Vad hände med introt? Ja, vi får köra på.
Det är du som inte är 100% idag. Jag ska säga att det är lördag morgon och du sitter i ert vardagsrum med någon typ av täcke på huvudet.
Nej, jag sitter till och med i sovrummet.
Ja, du sitter i sovrummet. Men det, du sitter inte där du brukar sitta och jag vet att du är mitt uppe i en flytt.
Ja, det är verkligen på dagen och vecka tills vi flyttar och vi... Jag ska inte ta credit för det här, men min fru är ju väldigt välplanerad. Mm. Så att vi ligger liksom ganska bra till. Och det finns ingen plats på vardagsrumsbordet. Och dessutom den här tiden, min son och fru är hemma och vakna. Jag kan inte kicka in dem i sovrummet.
Nej.
Utan någonstans så får jag, och för att inte, vi har ingenting kvar på väggarna och inga gardiner kvar här inne. Så att,
du testar att bygga en liten studio genom att dra ett täcke över huvudet.
Ja, jag har lite kuddar framför micken, eller bakom micken blir det då, framför mig. Så att det förhoppningsvis ska absorbera lite.
Jag tog precis en printscreen och ska lägga upp det här på våra sociala medier så småningom. Jobbiga, då får ju folk se mig också.
Ja, och du sitter där i någon form av wife-beater-linne eller?
Nej, jag sitter ju, det är ju lördag morgon här. Jag går ju ofta klädd i linne, men vi är så väldigt varmt i vår lägenhet av någon annan. Så att jag klär mig gärna i shorts och ett linne. Och dessutom vill jag gärna visa upp min vältränade överkropp.
Ja, jag förstår ju det. Vi har också två väldigt bra frisyrer, känner jag. Så att det är bra.
Ja, men det är lördag morgon, så kan vi säga, lördag förmiddag. För transparensens skull, kan vi säga det, så att säga.
Och vad gör man på lördag förmiddagar om inte pratar om Johan Falk, Leo Gaut?
Du har också anammat den där någonstans hejaklax-attityden till titeln på den här filmen. Ja, men Johan Falk, Leo Gaut, Johan Falk,
du började väl med det för ett tag sedan. Och jag
tror att vi körde det i slutet av förra avsnittet när vi bestämde att vi skulle göra den här filmen. Och jag fick feeling. Nej, men de ligger så pass bra i munnen, de här två namnen. Och filmen heter ju verkligen Johan Falk, kolon, Leo Gaut.
Ja.
I och med att det är väl så att alla filmerna i den här, alltså när de gör det i säsongen så heter de väl Johan Falk, kolon, någonting, allting.
Ja,
va?
Inte Johan Falk, bindestreck som jag råkar säga om GSI, utan Johan Falk, kolon. Och idag är det alltså då Johan Falk, kolon, Leo Gaut.
Mm.
Och det är ju... Jag blev ändå lite intrigued av titeln bara sådär, för att, eftersom att Gaut ju, som alla vet, är huvudfienden i första filmen, alltså nolltolerans. Mm. Nej, förlåt. Nolltolerans.
Jag tycker när du klipper det sen, lägg ett ännu större tystnad, typ en minut mellan nolltolerans och se så att vi tappar ytterligare två av de fyra lyssnare vi har på podden.
Jag kan lägga lite hissmusik där emellan.
Du kan lägga in en där Johan Falk säger, vad fan? Det finns en sån collection på YouTube.
Det här med att vi pratar om klippning i podden, är det... Jag vet inte.
Jag tycker det är också för transparensens skull.
Ja.
Att vi berättar om vårt arbete med att klippa podden. Nej, jag vet inte.
Att vi inte är så smooth att vi kör en one take bara liksom. Mm. Det gör vi för oftast, men vi...
jag ska säga, jag klippte ju det senaste avsnittet och det var inte mycket som jag behövde klippa i det, kan jag säga.
Nej, nej.
Det var några mutningar jag behövde göra när jag pillade lite för mycket på mikrofonen och ställde om den, men i övrigt så tycker jag att det flöt på bra.
Ja.
Nej, jag inser också att de här intronen där vi pratar inför filmen blir längre och längre, när vi, liksom innan vi kommer in på eller själva, ja, jag vet inte om det uppskattas av våra lyssnare, men det är så det är här i livet.
Men ska vi förbarma oss över våra lyssnare och börja prata om Leo Gaut, alltså Johan Falk, Leo Gaut.
Mm.
Här har vi ju, det här var första gången som, vi får ju säga det, GSI som vi pratade om sist, det har ju gått två filmer emellan tills den här filmen. Så att, och har du sett dem?
Nej, jag har inte sett dem.
För det har inte jag heller.
Lite grann så där, jag kände att kanske man borde ha sett dem, för man märker ju att det har hänt saker i de två filmerna. Och å andra sidan så kan man säga, man kan ju utan problem se Johan Falk, Leo Gaut utan att ha sett de filmerna som är emellan. Alltså jag hade ju stor behållning av den här filmen utan att ha sett, nu minns jag inte vad de två filmerna däremellan heter, men...
Vapenbröder och National Target.
Men vad jag tänkte när jag såg den är, nu blir ju det här någonstans hypotetiskt, men kan man se den här med lika stor behållning utan att ha sett nolltolerans? Alltså där Leo Gaut förekommer första gången.
Ja, jag tror att man kan se den med behållning utan att ha sett den. Men jag tycker, om vi ska hoppa in redan på det, jag tycker att scenerna med Falk och Gaut är alltså där de sitter och pratar till exempel är väldigt, väldigt bra, och jag tror ju någonstans att det blir en extra spänning när man vet att man har haft en hel film med dem och när man har sett den filmen. Och man kan någonstans deras dynamik från tidigare. Så jag tror att man har mer behållning av det av att ha sett den, men man klarar sig utan det om man är sån liksom. Tänker jag.
Ja, nej, jag håller nog med dig där. Att det blir ju bara att man får i titeln Leo Gaut, så gör det ju att sådana som du och jag som har sett de första filmerna kittlas lite extra. Och det var ju egentligen det som var anledningen till att vi valde den här filmen att se som femte film i vårat Johan Falk-universum. Just för kopplingen till den första filmen. Jag tycker att det blir ju väldigt mycket blinkningar till den första filmen. Till Nolltolerans, förutom att Leo Gaut har en av huvudrollerna. Så är det många av scenerna som någonstans, har man sett Nolltolerans så förstår man lite grann hur de har tänkt när de har gjort den här filmen.
Ja, du tycker till och med att det finns sånt?
Oja, definitivt.
Okay. Ja. Vad härligt.
Härligt!
Ja. Det här är ju National Target. Regisserade var den första av Falk-filmerna som inte regisserades av Anders Nilsson, utan Rickard Holm. Och det är Rickard Holm som också har regisserat denna. Har du någonting på Holm?
Inte mer än att han har regisserat andra svenska krimfilmer. Irene Huss bland annat och Fjällbacka med orden, men i övrigt så är inte det ett namn som där det ringer några klockor. Och visst är det så att nu så börjar Johan Falk-filmerna bli sådana här som går direkt till DVD 2009. Det är väl bara den första GSI-filmen som går upp på bio.
Jag tror det.
Så den här kommer då hösten 2009 på DVD.
Ja, 7 oktober verkar de ha släppts resten av filmerna någonstans på DVD. Alltså åtminstone National Target släpptes samma dag som denna. Så det är som att de gavs ut på i någon form av kanske inte en box, men ändå alla släpps på en gång.
Ja, men och då landar vi ju någonstans i det här läget att det går lite grann från att vara långfilmer till att bli lite mer påkostade tv-serier i och med att de inte går upp på bio och de väldigt tydligt följer ett skeende, alltså det finns en röd tråd genom alla de här filmerna, lite som det blir med de senare Beck-filmerna. Att man snarare ska se det som en tv-serie än som en serie långfilm. Jag vet inte, det spelar väl egentligen ingen roll för upplevelsen av det. Hur man, om man tänker på det som långfilmer eller som en tv-serie.
Nej, och jag ska helt enkelt säga, det här har jag vet inte hur mycket täckning jag har för detta. Men för mig känns det som att det är först sista, jag vill säga 2-3 åren som man både i Beck-sammanhangen men också i den här börjar se på filmerna som säsonger. Jag tar snett som att okej, här gjorde vi 6 individuella filmer och sen har man någonstans i efterhand paketerat ihop det som Beck-säsong 2 och Falk-säsong 2 och sådär liksom. Men det är möjligt att jag bara inte var involverad eller var liksom ens fanns där och ha en åsikt på den tiden. Men det är så jag känner att som, jag tyckte inte för 10 år sedan när jag såg reklam för Beck-filmerna så tyckte jag inte det kändes som åh, Beck säsong 4 kommer nu. Utan det var liksom, åh nu kommer 6 nya Beck-filmer. Och sen har man nu i historien tyckt att okej, det här är säsong 1, det här är säsong 2, lalala.
Jag kan säga att redan åtminstone 2012 så skriver man på Wikipedia-sidan om Johan Falk säsong 1 och säsong 2, för då hade man gjort de första 6 filmerna 2009 och de nästa 6 filmerna 2012-2013, så då började man åtminstone prata om det som säsonger.
Och det är inget man tänker till i efterhand?
Nej, jag kollar på Wikipedias version ifrån 7 oktober 2012 i historiken, så att 2012 åtminstone. Och jag tänker att när man gör de här första 6 filmerna, då är det ju egentligen ingen säsong. Alltså jag tänker att för att det ska bli en säsong så måste det komma en säsong till. Annars är det bara 6 fristående filmer.
Ja, sant.
Så någonstans 2012 så kan vi börja prata om säsonger.
Okej då. Du är verkligen Wikipedia-expert.
Ja, nej, men jag är framförallt en sån här, jag gillar att faktagranska dig i realtid.
Ja,
det är det bästa som finns.
Det är väldigt, ett väldigt charmigt drag det.
Det är så, därför jag har så mycket kompisar.
Men Anders och Jocke, Ante och Jocke kan vi kalla dem, har skrivit manus tillsammans med en Fredrik T. Olsson som vi får stifta bekantskap med då. Han har jag verkligen ingenting på.
Men har, hur mycket har Anders Nilsson och Joakim Hansson varit inne och skrivit manus? Var, för när jag tittar på Svensk Filmdatabas så står Fredrik T. Olsson som är manusskrivare. Och Anders Nilsson och Joakim Hansson står bara som idé. Vad har du fått det där ifrån att de är med och skriver manus?
Ja, det var faktiskt den individuella wiki-serien. Men när man ser på Johan Falk filmer på wiki så står bara Fredrik T. Olsson, ja.
Och så, Jocke Hansson står som producent till Leo Gatt. Så det känns ju som att det här är en film där team Anders och Jocke har väldigt mycket mindre att göra med filmens innehåll än de tidigare filmerna.
Ja, så kan det absolut vara då att, som vi pratade om sist, att de tar, åtminstone Anders Nilsson tar mer av en showrunner. Alltså jag kan tänka mig att Fredrik T. Olsson har liksom fått antingen direktiv eller får komma med idéer och så har Anders och Jocke sagt att det här är rätt typ av spår, liksom. Fortsätt så här liksom. Som det ofta fungerar i Amerika med tv-serier. Det verkar som att det är Fredrik T. Olsson själv då som har skrivit manus, men jag tänker mig att de har varit, det känns ju lite som åtminstone Anders Nilssons bebis det här med Falk-filmerna.
Jag tycker ju verkligen att, vi ska komma till det sen, men en sak som jag beklagade mig över i GSI filmen, det var ju att jag tyckte att dialogen var jävligt kackig. Men i den här filmen så tycker jag faktiskt att dialogen är väldigt, väldigt mycket bättre. Och det kan eventuellt ha med att det är en annan manusskribent. Jag tänker ju att den som skriver manus har ju en ganska stor betydelse för hur dialogerna blir.
Det har du väl garanterat. Får man säga. Och det verkar som att Fredrik T. Olsson då har skrivit manus till två av filmerna den här säsongen då, två av sex filmer. Och det kan väl göra att han kanske har haft mer tid att lägga på det då, jag vet inte.
Eller så är han helt enkelt bättre på att skriva manus.
Så kan det ju absolut vara. Skådespelarna då? Vilka har vi? Vi har ju många återkommande i olika roller. Det är Jakob Eklund såklart. Vi har ju Peter Andersson tillbaka som Leo Gaut då efter fyra filmers frånvaro helt enkelt.
Ja, han har ju suttit i fängelse i 8 år. Så nu är det dags för honom att komma ut och göra en ny prestation som Leo Gaut. Och med det så kommer ju även hans hustru Eva Gaut, spelad av Helene Söderqvist, som också är med i Noll Tolerans.
Ja, precis. Och har ju en, skulle jag vilja säga, större roll i den här filmen.
Ja, betydligt större roll.
Mer agens.
Som vi säger. Men vad jag tänkte på, nu kommer inte jag ihåg riktigt från Noll Tolerans, men har de barn i Noll Tolerans?
Ja, de har dottern.
Just det, för att hon sitter och målar någon teckning där inne. Men hon förekommer väl inte mycket mer än så i Noll Tolerans?
Nej, jag tror hon sitter med uppe i deras lägenhet där. När Falk är på besök, när han då ska ha misshandlat Gautsen, tas inte hon därifrån av frun då eventuellt? Eller om det är någon annan scen där vi ser att när Gaut får ett telefonsamtal, är det då hon sitter och målar? Ja, just det.
Vet du att det är samma skådespelare som spelar Caroline Gaut i Noll Tolerans som det är i Johan Falk och Gaut?
Det hade jag inte en aning om.
Nej, jag kollade upp den. Det är Tint Sonneby som spelar henne både i Noll Tolerans. Det är ju jävligt snyggt faktiskt. För här hade man ju kunnat byta helt. Det hade ju ingen märkt om det hade varit en annan skådespelare.
Nej, precis. För hon har ju gått från att, lite som att man hade kunnat byta ut även hon som spelar Nina. I och för sig har hon ju växt lite med de tre filmerna som var i början då, även i Vakterna och Tredje vågen, så att man har sett henne växa upp lite innan redan. Här har det ändå gått 10 år då.
Tint Sonneby, hon är ju bara 7 år gammal när Noll Tolerans spelas in.
Ja, hon är ännu yngre.
Hade du bytt skådespelare till, för att nu är hon väl 18, de gör väl en poäng av det i Leo Gaut.
Ja.
Så det, ingen hade reagerat på om man hade bytt skådespelare, så att jag tycker ändå det är en hatten av till de som har castat filmen.
Ja, det är roligt. Återkommer också gör ju Tornving som Agrell då. Vi har ju Anja Månsdotter, alltså Rammel.
Micke Tornving, hans roll är ju väldigt mycket mindre i Leo Gaut än vad den är i GSI.
Verkligen, verkligen.
Vilket är till filmens fördel kan vi säga.
Ja, kanske inte till filmens fördel, men också mycket mindre roll har ju Joel Kinnaman i den här som Frank Wagner.
Ja, det är ju egentligen lite konstigt att han är med i filmen kan jag tycka. Alltså jag förstår det här att man vill ha en kontinuitet i Frank Wagners roll och även i Leo Gaut visa att han fortfarande är med. Men man hade ju lika gärna kunnat klippa den scenen utan att det hade spelat någon som helst roll för filmens handling. Som sagt, jag förstår att man vill ha med honom för att han spelar så. Det är ju relationen mellan Falk och Frank Wagner som någonstans är den bärande röda tråden igenom alla Johan Falk-filmer fram tills att Frank Wagner försvinner ut. Men man hade kunnat skippa honom i den här filmen.
Ja, utan att det blir spekulativt eftersom jag bara har sett GSI-filmen då, men det känns som att det här är liksom sidosteget i den här filmserien, att här vill vi berätta, här vill vi avsluta Leo Gout-storyn, och då har egentligen inte den andra storyn, om det nu är en långvarig story, alltså med Wagner och Falk genom den här säsongen. Den har inte så mycket där att göra, men man vill heller inte
se. Å andra sidan, det finns ju, jag har ju sett ytterligare någon, eller kanske några, Johan Falk-filmer till. Och så som jag minns det där så har inte heller Frank Wagner nödvändigtvis liksom den viktiga rollen i de filmerna heller, utan många av Johan Falk-filmerna har ju en historia, och sen så finns så här, som Rydell-gänget med i större eller mindre utsträckning. För även i GSI så är ju den här historien om värdetransportrånen har ju egentligen ingen koppling till Rydell-gänget mer än att de har en kille som är med i både Rydell-gänget och i värdetransportrånarna. Men historien om värdetransportrånen hade man kunnat berätta egentligen utan att blanda in Rydell-gänget. Så det är ju egentligen två parallella historier även i GSI.
Jo, absolut. Det hade man ju. Även om vi, som vi sa sist, det finns ju en koppling med att de hjälper dem med flyktfordon och sådär. Men absolut, det är ju inte en nödvändighet att berätta de storyna tillsammans, det är det inte. Vi har ett gäng personer som återkommer, Dolk och lite sådär. Inga som har några bärande roller i filmen.
Nej, men som man ändå blir glad av att de får vara med.
Ja, ja, absolut. Tycker jag. Absolut. Ja.
Alltså man inte klipper bort Fredrik, eller vad heter han? Kron, spelad av Fredrik Dolk. Och även att den här chefen Lennart Jägerström får fortsätta vara med som chef. Sa du förresten att Helena är med också? Det kanske du nämnde i din genomgång.
Nej, det gjorde jag nog inte. Hon har ju hon har ju en mer bärande roll här igen då. Som jag kan tycka är lite intressant.
Däremot är ju inte Nina med, hon nämns ju bara.
Ja, precis. Ja, och det kan jag tycka är rimligt, för Nina behöver man inte skohorna in i den här filmen. Marie Dickardsons karaktär känns som att den har en hyfsat naturlig plats ändå, tycker jag. Ja,
det finns ju en poäng i att ha med dem faktiskt.
Ja, men vad är då, om du hisspitchar den här, vad handlar filmen om?
Den handlar om kampen om krogarna, om beskyddarverksamhet i restaurangbranschen, där det börjar med att sprängs en bil utanför Agrells barns skola. Och den bilsprängningen visar sig ha en koppling till indrivarverksamhet, och sen kommer Leo Gout ut ur fängelset, eller han har kommit ut ur fängelset och driver restaurang ihop med sin fru. Och även han drabbas ju av den här indrivarverksamheten och kommer sen ta en gruvlig hämnd på de som försöker sätta dit honom. Ah, det blev inte jättebra den hisspitchen den här gången.
Ja, det var bättre sist. Men,
ja, det är 2+.
Ja, precis. Vi förstår ändå vad du vill ha sagt. För ja, det börjar ju verkligen så. Vi har ju ett litet... Ja, men det är ju inte helt olikt nolltolerans i och med att då är det julafton, här är det Lucia morgon. Och vi får ett litet morgonmontage där Agrell...
Jag tycker vi kan börja med att det är alltså även introt liknar i någon mening noll. Alltså det finns, jag vet inte om hur medveten den är, men jag tycker mig se att det är en del blinkningar till nolltolerans. Att du har dels flygningen över Älvsborgsbron, du har kameran över Gustav Adolfs torg, du har just det här lite snömoddiga Göteborg, vi vet att det är i december. Vi får, precis som du säger, kopplingen Lucia jul, att både nolltolerans och Leo Gout utspelar sig i december. Så redan initialt så tycker jag mig se en blinkning åtminstone till nolltolerans.
Ja, bara det att man väljer att ha den i vinterlandskap så att säga. Alltså det hade varit skillnad på att ha den här i juli. Då hade vi inte fått alls samma Leo Gout nolltoleranskänsla kan jag känna.
Jag tycker att den här skulle utspela sig med midsommarafton. Det hade varit kul.
Raka motsatsen, ja, precis.
Det hade varit det hade ju ändå varit uppfriskande.
Hade du det?
Ja, nej, kanske. Det är klart det inte hade varit uppfriskande. Jag tycker det är jättebra att de lägger handlingen i december och att de väljer Lucia istället för jul. För hade man valt julhelgen, då hade det blivit lite väl mycket nolltolerans, känns det som.
Ja, nej, men det är ett rimligt val.
Mm. Men redan här har jag ju min första lilla sån här parentetiska invändning på detaljnivå.
Okay.
För vi befinner oss på Agrells barns skola på morgonen den 13 december, eftersom det är Lucia. Och vi vet ju av andra detaljer i filmen att den här utspelar sig 2008. Man kan bland annat se det på taxikvittorna som Helene sen hittar i Johans bil, och även på de här övervakningskamerorna som de har på Hagabion, så står datumet, då är det 18 december 2008. Problemet är att Lucia-dagen 2008, vet du vilken veckodag det var?
En lördag eller söndag, ser jag på.
Det var en lördag, och man går inte i skolan på lördagar. Så här en liten bock i mitt missprotokoll till manusförfattare faktiskt.
Ja, okej.
Nej, men det, alltså det spelar ju givetvis ingen roll för andra. Men ska man vara petig, den här utspelar sig väldigt tydligt 2008. Det finns mycket detaljer som säger att den utspelar sig 2008 och att det är på Lucia-morgonen. Och Lucia-morgonen 2008 är en lördag. Så då går man inte i skolan. Så nej, fick det jag det inte sagt.
För Lucia, nu är det, nej, Lucia är ingen röd dag. Precis.
Nej, Lucia är ingen röd dag.
Nej, det går man ju i skolan annars. Ja, precis. Mm. Okej, det var ju synd.
Ja, det känns skönt att jag fick det ur systemet också.
Ja, det enda jag stömer på lite grann i inledningen, det är när bomben på bilen sprängs. Och man har sett Agrell hoppa in i sin bil och så ser man tändningslåset. Och så ska man ju tro att det är Agrells bil som sprängs. Mm. Det tyckte jag, när man så snabbt får facit direkt att det inte var han, tyckte jag det var lite...
Jag tyckte att det billigt. Annars var ganska, ganska bra gjort. Att man får en liten, några sekunders spänning när man tror... I och med att de har ju i tidigare filmer inte backat från att försöka ta livet av huvudkaraktärer. Så det hade ju inte varit orimligt att Patrik Agrells bil hade sprängts här i början. Om vi tänker att pappa Skacke dör ju i vad heter den filmen nu?
Tredje vågen,
tack. Så det hade inte varit orimligt att de hade haft ihjäl Agrell. Så jag tycker några sekunders spänning. Det jag däremot stör mig på i den här initiala scenen, det är ju det att Agrell stöter ihop med den här mannen i skinnpaj på väg till skolan, och den här mannen i skinnpaj sätter sig i bilen och sitter kvar i bilen väldigt, väldigt länge. Han åker ju inte därifrån förrän efter att bilen har sprängts. Och jag tänker att ska du liksom, har du placerat bomben och på något sätt ansvaret, då försöker du vara så långt bort därifrån som möjligt när bilen väl sprängs. Jag tycker att det stör mig lite grann där i början.
Ja, om du inte är osäker på om bomben faktiskt kommer sprängas.
Ja, du menar att du stannar kvar för att se om bomben väl sprängs?
Ja, jag vet inte. Jag håller egentligen med dig där att det kanske har varit rimliga, men det är väl den enda ursäkten jag kan hitta då, liksom. Att man vill se att the deed is done, så att säga. Jag tycker, för Agrell springer ju runt där och hittar sina barn och hittar dit. Sen hittar han ju, han lyckas förföljer förfölja mannen som gjorde det, som har åkt iväg. Jag tycker att det är lite sådär... Ja, det för mig kändes det som att man lät den här boven åka lite för långt innan...
Det, så här, det finns ju någonting i tidslinjen här på morgonen den 13 december som inte riktigt funkar om man skulle lägga den på riktigt. För om Agrell ska springa runt på skolan och kramas, eller ta reda på sina barn, alltså allting det här tar ju faktiskt ett par minuter. Ja. Och på ett par minuter så hinner du en ganska bra bit och hinner åka ganska olika vägar från skolan.
Ja.
Och att han då lyckas identifiera så snabbt hitta bilen, det är ju... det känns inte riktigt trovärdigt.
Nej, ja, det är det jag är med på också. Men samtidigt, det stör mig inte supermycket. Jag tycker bara det är lite mirakulöst.
Mm. Men en annan sak som vi får här i inledningsscenen, det är ju den här scenen med Johan Falk och dubbelduschen. När han står i sitt badrum, och det är en väldigt tydlig bild på en dubbeldusch, väldigt manligt att man duschar med dubbeldusch.
Oerhört.
Men också med de här två tandborstarna, där han plockar bort en tandborste och även plockar bort en kvinnlig deodorant. Hur tolkade du den scenen när du såg den direkt?
Oj, jag vet inte om jag tolkade den... Alltså jag tolkar väl som att det är någon form av Trouble in Paradise, men hur mycket vet jag
inte. För att jag tänkte ju så här när jag såg det, i och med att jag vet och har läst mig till att relationen mellan Helen och Johan kommer vara lite skakig bitvis, så tolkade jag den första scenen här som att han plockar bort Helens tandborste och Helens deo.
Ja.
Att han liksom har stått där lite för länge och nu plockar han bort den för att han orkar inte med att de liksom har separerat. Men det visar ju sig att det är ju Anja Månsdotters tandborste och deodorant som han har där och som han gömmer för att Helen inte ska kunna komma på honom och hans vänstrande med Anja.
Nej, precis. För det verkar ju vara en grej som pågått ett tag att han hoppade i säng med Månsdotter igen.
Ja, jag tänker ju att det är så pass allvarligt att hon får ha sin tandborste och sin deo hemma hos honom. Så det är inte ett one night stand direkt.
Nej, precis. Sen visade det sig att Helen har haft samma saker för sig, fast tvärtom. Mm. Relationen mellan Johan och Helen är utvecklingsbar, så kan vi väl säga.
Mm.
Men den här gärningspersonen, det är väl två personer va, som de flyr till Nordstan.
Och här får vi egentligen den andra blinkningen till nolltolerans och skottlossning i Nordstan. Och att en person tar en annan som gisslan och håller ett vapen emot. Även här tycker jag att det finns en väldigt tydlig blinkning till nolltolerans. Även om det är olika delar av Nordstan så är det väldigt mycket samma. Och här är det fler poliser i nolltolerans och Johan Falk själv. Här är ju Agrell och ytterligare ett gäng från GSI på plats. Men det blir skottlossning i Nordstan.
Ja, summa summarum så... Eller vad tycker du, hur är Nordstan porträtterat? Med tanke på vad tiden ska vara och vad vi befinner oss. För min känsla är ju att... Men Agrell lämnar ju barnen 8, senast 9. Och det är inte så att de förföljer i 1-2 timmar den här bilen.
Vet du vad klockan är när de kommer fram till Nordstan?
Nej.
Den är 11:10, för man ser nämligen en klocka inne i Nordstan. Så det betyder alltså att det har gått drygt 3 timmar, vilket är helt orimligt. Och det är klart att så mycket folk är det, eller på det sättet är det inte i Nordstan klockan så tidigt på morgonen.
Om det inte är en lördag då.
Just det, ja.
Men jag noterade också att en del av butikerna också faktiskt är stängda. Mm. Jag tycker att det är lite kontinuitet. För de butiker vi ser, de flesta tror jag är stängda, men vi ser också en hel del människor med shoppingbägar. Mm. Så det är lite sådär, det är lite mixat här i kontinuiteten. Små detaljer såklart, men det är de detaljerna vi gillar. Och
ja, nej, men just den här detaljen med att de lyckas filma en klocka inne i Nordstan och att den klockan visar 11:10, det tycker jag ändå är, det är lite dåligt att man inte kan se det. Då kan man väl hävda att den klockan har stannat och inte visar den rätta tiden eller någonting, men just för historiens kontinuitet och för oss som gillar att titta på filmer på en detaljnivå, Så blir det så här, men ni hade faktiskt bara kunnat ställa om den klockan. Det hade inte varit jättesvårt.
Nej. Men summa som var de där inne, att de som är förföljda lyckas ändå fly. Mm. Efter det här lilla gisslantagandet och låtsas skjuta ihjäl någon fast de inte gör det och hit och dit. Men bilen står ju kvar där uppe. För de har kört in i Nordstrands parkeringshus och parkerat. Och den visar ju att det är någon, det är väl någon målvakt som har använt sitt namn för att hyra den helt enkelt.
Mm.
Kenny Lindén va? Nej, det är den sprängda bilen som...
Bilens ägare är ju Kenny Lindén.
Ja, och han får ju den sprängd för att de då vill ta sig in i garderoben och han har väl vägrat helt enkelt.
Mm. Jag kan bara säga att det är fortfarande mörkt utomhus när de lämnar Nordstan där och springer ut och kollar vid centralstationen.
Ja.
Så då kan klockan inte vara 11:10. Så där lyckas de åtminstone hålla sig så att det är rätt soluppgångsnivå.
Det kanske har hunnit bli kväll. Det är 12 timmar senare.
De springer runt i Nordstan i 12 timmar och letar. Ja. Men så kan det vara.
Ja. Vad tycker du det vi får reda på här med Agrells sidohistoria med att han har ett ganska nyfött barn i kuvös?
Jag undrar om det har att göra med, nu kan det ju vara så där att det finns någon koppling till tidigare och senare filmer här i att Agrells karaktär på något sätt utvecklas, men jag förstår det mer som att vi kan få väcka Agrell lite grann ifrån historien och låta de andra karaktärerna ta lite större plats. Framförallt hon som blir chef Melis Carl G, eller vad vi, hur vi nu uttalade.
Carl G. Sofie Nord heter karaktären.
Ja. Ja. Att hon får lite större möjligheter att skina i den här filmen. Och som jag sa tidigare så tycker jag alltså, det är inte till filmens nackdel att Mikael Tornving spelar färre scener i Leo Gaut faktiskt.
Nej, jag är väl med dig där hyfsat ändå. Han är med här i början och sen är det lite klipp till han med barnet i QS. Och ja, det verkar väl gå bra. Vi kan väl avsluta den historien. Det verkar gå bra. Det sista som händer där är väl att barnet får komma ur QS och de får hålla barnet. Och det är ju någonstans ett gott tecken.
Ja.
Men sen anländer ju Helene också. Och även Ola till Landvetter. Och för jag inser här också lite transparent, vi skulle inte spelat in det här avsnittet för typ en och en halv vecka sedan, dagen efter jag hade sett den, men sen har typ jag skjutit upp någon gång och du någon gång och sådär, så att jag har hoppas inte så färskt i minnet. Men jag har noterat här att de kysser varandra, så skall väl rimligen vara tillsammans. Så någon notis har nog gjort av det här första grejen.
Jo, precis, för så, då gör man ju tolkning. Ja, nej, hej, vänta nu de är tillsammans, då har den här tandborsten inte med henne att göra, utan det är någonting annat. Och försöker Johan dölja någonting, och då börjar man ju någonstans spinna vidare och koppla. Och förmodligen så har vi ju de här två filmerna som vi inte har sett fått en berättelse om hur Anja och Johan har inlett en relation igen. Jag tror att det är väl ganska självklart att i de två filmerna emellan så finns det med på något sätt.
Det måste det göra. Och det sägs ju senare i den här filmen att alla på kontoret vet om det, så att det verkar inte heller som att de har smyget jättebra med det. Kan man ju tycka. Men han ska samtidigt köpa hus med Helgen. De är ju på husvisning. Ja, det är väl vad det är.
Det är ju vad det är, och det blir ju också en del i det här av byggandet av karaktär, att man faktiskt bryr sig om att utveckla karaktärerna, och att det inte bara handlar om historien kring krogbranschen och utpressningen i krogbranschen och så vidare, utan att även karaktärerna i sig får utvecklas. För den här med att de ska köpa hus och så vidare, det har ju egentligen inte med Leo Gaut-filmen att göra.
Nej.
Utan det är att vi får se Johan Falk och Helens relation lite grann.
Och det, när man har 6 filmer en och en halv timme här, då tycker jag då kan man gott lägga ner den tiden. Det gillar jag. Och jag tycker att även om jag ofta tycker att otrohet porträtteras lite väl, eller så här, alla är olika, men otrohet porträtteras ofta i film lite väl lättvindigt, kan jag tycka. Som att folk gör det lite mer lättvindigt och accepterar det. Ja. Här tycker jag att det är en hyfsat, alltså jag tycker att båda de två reagerar rimligt på att den andra varit otrogen.
Jo.
Även om det är ju Helene först som avslöjar att hon varit otrogen, och Falk blir ju rosenrasande. Man kan ju tycka att han där borde ha varit lite så här, du, jag har också en grej. Men så rimlig är inte Johan Falk, och det kan väl ligga i hans personlighet också.
Jag tänkte att också att det är ganska liksom passar in i hans person att reagera på det sättet.
Ja, så att bra. Bra byggnad av karaktärer. Sen har vi en liten stund här med en karaktär som jag trodde skulle bli kanske en av filmens bad guys, Anders Lantz. Alltså
han får ju vara med på ett hörn lite grann. Han blir förhör, han har ju hyrt den här bilen och förhörs av Kron. Och sen så blir han uppspöd av Johan Falk, och sen blir han skjuten i huvudet. Det är så han är med i den här filmen.
Ja. Vi ser honom gå in och ut ur någon krog, så han verkar ju vara någon form av hantlangare. Han spelades ju av Emil Almén, som kanske är mest känd från Torka aldrig tårar utan handskar. Fantastisk serie. Men jag blev nästan lite, jag hade önskat se mer av honom, för jag blev nästan lite så här, jaha, dödade ni honom nu? Det var ju
tråkigt. Han kan ju nu därmed inte återkomma i någon av de senare filmerna.
Nej, och det är onödigt.
Det är synd. Men kopplingen här med Anders Lantz, det blir ju också ett sätt att berätta slitningarna som finns mellan GSI och den övriga polisen. För givetvis när Anders Lantz släpps fri, för de har ju ingenting på honom, de kan ju bara kalla in honom på förhör, så han får ju gå därefter. Så då ger ju sig Johan Falk plus en av hans medarbetare på GSI efter honom och börjar fråga ut honom på gatan. Och plockar honom mot en bil, och då dyker ju de andra poliserna upp, för de har ju givetvis också haft span på honom, som Anja Månsdotter säger. Så de är inte dumma i huvudet, de andra poliserna, så eftersom så fort han släpptes så satte ju de vanliga poliserna också span på honom. Och det visar ju någonstans att GSI och den vanliga polisen, de funkar inte jättebra ihop här alltså. Det är mycket som skaver, och det har vi sett redan i den här tuppfäktningen i första scenen direkt efter skottlossningen, där Johan Falk ska liksom hålla på och tuffa sig mot en av de andra poliserna. Det är väl kanske den fånigare scenen i den här filmen. Jag gillar verkligen inte det här när de ska vara så där macho mot varandra. Det blir sällan bra.
Ja, men samordnare Falk är inte jätteduktig på att samordna kanske, så kan vi väl säga.
Jag kan ju inte för mitt liv förstå varför han får den rollen. Han måste ju vara värd, han är ju som en elefant i en porslinsbutik. Han är så fruktansvärt osmidig. Ja. Så att sätta honom på samordna arbetet mellan två avdelningar känns ju som, det är ju som att be om problem.
Ja, och problem får vi. Men här kommer väl, är det Amir som är den här informatören, Chris Amir, som vi såg i förra filmen?
Jag tror det.
Ja, som pratar med Sofie om vem, och här kommer ju då Gaut-familjen in, för han är lite så här, vet du vem som är ägare till restaurang Le Roi, eller vad den heter, och det är då, vi får se fru Gaut anlända till restaurangen. Och här får vi första tecknet på att hon inte mår helt bra. För hon reagerar på ett vykort som bara har ett Göteborgsmotiv. Men vi får inte se vad det står. Och hon skrynklar ihop det liksom uppenbart rädd. Eller sådär. Så där har vi ju första tecknet på att någonting är tokigt där liksom.
Jag tänkte på en sak som jag glömde nämna apropå den första scenen där från skolan när de spränger bilen. I och med att filmen heter Leo Gaut så förstår vi ju redan när vi börjar titta på filmen att Leo Gaut på något sätt kommer att vara med. Och om du minns den skinnjackan som Leo Gaut hade i Nolltolerans är inte den skinnjackan som han som spränger bilen har på sig när han stöter ihop med Agrell väldigt lik den skinnjackan som Leo Gaut hade på sig. Det jag tänkte nämligen, det är Leo Gaut som har sprängt bilen. Att det, här får vi liksom, vi blir direkt introducerade till Leo Gaut här som en bad guy. Sen avslöjas det ganska fort att ingen av de två är ju Leo Gaut. Vi får ju se deras ansikte ganska fort. Men jag gjorde åtminstone, min första tanke var att här har vi Leo Gaut direkt. I och med att skinnjackan var väldigt lik.
Ja, men jag tänker, det är väl det man ska tänka. Och jag tänker också, och även när vi ser att det inte är han, tänker jag att det kan fortfarande vara Gaut-hantlangare. Att han är ute. Jag är glad att det inte är så. Men jag är absolut där och då tänker att det skulle kunna vara det. Och här är ett par små. Dels har vi Wagner-scenen. Där Falke börjar besvika på att Wagner inte har svarat. Samtidigt som han ska ha beordrat honom att ligga lågt. Och det är typ det vi får med. Vi får med också med alltså personlig tragedi för Wagner som ska ha förlorat ett barn.
Under förra jobbet, som man säger.
Ja, precis.
Och det måste ju också vara någonting som det har. Och har vi sett de andra filmerna så förstår vi vad det handlar om.
Ja.
För den givna tolkningen är ju att de på något sätt, han och hans tjej på något sätt har förlorat ett barn. Antingen att barnet dog eller att liksom graviditeten blev problematisk på något sätt.
Ja.
Men det sägs ju inte rätt ut vad det är som har hänt. Men det förväntas vi väl veta om vi har sett de andra filmerna, tänker jag.
Ja, det är så jag tolkar det. Liksom. Och det är väl egentligen allt vi ser av Wagner, va?
Ja, det är ju därför jag menar att den här scenen är ju helt meningslös egentligen. Ja. Den för ju varken filmen framåt eller bakåt. Den behåller bara Frank Wagner i Johan Falk-universum.
Ja, det känns väl som att det är en uppföljning på någonting som hände i förra filmen som får en avslutning och sen behöver vi inte göra mer med det. Jag tycker det också var intressant att, som jag har kallat de småpojkarna i gruppen, alltså de yngre i GSI, verkar liksom, som inte riktigt var med 10 år tidigare, pratar om det som hände i Nolltolerans, som att hur oskyldig var han egentligen och sådär. Det gillar jag också, det här lite ryktespridning. Det känns väldigt mänskligt att inte alla bara accepterar det.
Ja, och de gör ju någonstans referenserna till Nolltolerans på ett väldigt bra sätt. Att man måste inte ha sett det som hände. Man måste inte ha sett Nolltolerans för att förstå. Men har man sett Nolltolerans så ger det ett extra värde. Det ger en extra krydda till den här filmen. Jag gillar ju de här, det har jag ju sagt många gånger i podden. att jag gillar när man blinkar tillbaka till gamla filmer och gör det på ett bra sätt, att det finns en, så att det inte blir som Anna Holt versus den vita riddaren där man liksom misslyckas fullständigt. Här finns det ju väldigt tydligt en tanke med hur man gör den kopplingen.
Ja, men verkligen. Jag gillar det oerhört starkt. Det är väldigt snyggt manusskrivande här, tycker jag. Mm. Och nu, alltså, vi är ju en bit in i filmen. Vi får reda på någon överfallit fru Gaut. Och här får vi till slut då se Leo ankomma. Han släpper väl. Så här, det här har inte jag fattat. Hur många, har de en restaurang?
Nej, de har två restauranger.
Ja, för det är en av dem som sprängs. Men då har de kvar en annan.
De har ju den som ligger i Aschebergsgatan där ner mot Vasaplatsen. Det är ju den de är på mesta delen av tiden.
Det är där Falk besöker.
Det är där Falk besöker, det är där Leo Gaut blir misshandlad. Sen har de ju ytterligare en restaurang. Det är ju den som de spränger. Och som sagt, jag kommer inte heller ihåg namnen. Det är Le Roy och Le Rouge eller någonting sånt där.
Var ligger den andra då?
Den förstår jag som att den ligger någonstans i närheten av Avenyn. Jag kan inte riktigt placera den exakt på gata.
Okej, okay. För här måste jag ha zonat ut lite. För jag, ja, men, om vi tar den när sprängningen sen kommer och sen går de efter det till en restaurang också. Jag hänger inte riktigt med där.
Nej, de har två restauranger och de har två olika namn. Båda någonting. Men det tycker jag är ganska tydligt. Så där måste du ha zonat ut ordentligt för att missa att det var två restauranger.
Ja, jag är,
eller så är du bara en idiot.
Ja, jag är ju en selektiv idiot ibland. Men här får vi också det som jag kanske gillar allra mest med den här filmen. När Johan Falk besöker Gaut.
Erkänn att du då ställde dig upp i soffan. Johan Falk, Leo Gaut, Johan Falk, Leo Gaut.
Jag gjorde det. Jag orkade inte ställa mig upp, men jag gjorde det mentalt inuti huvudet. Men om vi bara stannar till lite vid Gaut. Är det rimligt att han satt 8 år för det han gjorde i nolltolerans?
Ja, han döms väl för mord och det är väl inte orimligt att han sitter. Jag tänker att han skulle sitta längre eller kortare tid.
Nej, jag bara frågar. Döms han för mord? Vet vi det? Eller vet
det kanske inte sägs uttryckligen, men han skjuter ju åtminstone ihjäl en snubbe i nolltolerans. Det kanske är dråp han döms för möjligen. Och mordförsök eller något liknande. Det kanske inte uttryckligen sägs vad det är han är dömd för. Men han har åtminstone suttit 8 år och det känns inte. Han döms väl, är det 10 års fängelse han döms till och sen är ute efter 8?
Alltså, någonting sånt. Två tredjedelar är ju standard i Sverige. Så sitter han i 8, om det nu är det, så döms han i alla fall till 12 då. Jag minns inte om det är exakt 8 han sitter faktiskt. Nej. Men jag säger inte att, jag ville bara fråga vad du tyckte. Jag tycker inte alls att det är orimligt. För svenska straff är ju, och han var väl dessutom ostraffad, även om han var en känd gangster, om man ska säga.
Ja, de gör ju en poäng av det i nolltolerans, att han inte har några, han är ju inte dömd för någonting.
Nej,
utan
precis.
Att han har liksom undkommit lagen. Och när nolltolerans då utspelar sig 1999 och den här filmen utspelar sig 2008, så ja, det är ju 9 år efter. Så att han då precis har kommit ut är ju inte alls orimligt.
Nej, för jag är ju varken jurist eller polis. Men en förstagångs förbrytare får ju gärna lite lägre straff. Och om den dessutom har ett ordnat familjeliv, sånt kan ju också spela roll i hur Sverige dömer ut straff om inte jag är ute och cyklar. Och han har ju ändå en fru som stannar kvar och han har ett barn att skaffa det till. Alltså det finns en rimlighet i att han inte sitter 20 år för det han gjorde där. Så att jag tycker det är bra och jag tycker det säger en hel del om Sveriges rättssystem. Jag vet inte om det säger så mycket, men jag tycker att
lägsta straffet du kan få för mord i Sverige är 10 år. Det högsta är livstid. Så att han då får 10 års fängelse för mord är väl inte orimligt just utifrån de sakerna du har sagt här.
Nej, det är det jag känner också. Så att jag ville bara kolla vad du tyckte. Men här, Gaut är ju nervös, märker man. För han tror jag kanske att det är någon annan som kommer. Men det är Falk. Så sätter de sig ner och och pratar.
Ja, och jag, det här tycker jag, och jag vet inte om du precis sa det, för jag zonade ut lite när du pratade.
Som vanligt.
Nej, det gjorde jag inte. Men jag minns inte om du sa det, att det här är en av de bättre scenerna i filmen.
Jag sa att jag tyckte, ja.
Ja, och det håller jag helt med dig om, att både Jakob Eklund och Peter Andersson är ju väldigt, väldigt bra skådespelare.
Mm.
Och här tycker jag mig märka att det är någon annan som har skrivit dialogen. Eller så är det så att de bara är betydligt mycket bättre på att leverera dialogen. För jag tycker att samtalet mellan Leo Gaut och Johan Falk är trovärdigt. Och det för verkligen berättelsen framåt. Och vi får en förståelse för vem är Leo Gaut 2008. Att han faktiskt lite grann har förändrats. Att han har hållit sig på rätt sida lagen. Och att de här åren i fängelse har tagit hårt på honom. Men att han fortfarande har kvar sin fru, sin dotter. Och att de då skaffade barn. Det måste ju vara att de skaffade barn. Vänta nu, har han ett barn till?
Ja, ja, just han har sin autistiska sonen.
Det är ju Leo Gaut. Det är ju ett barn de måste ha skaffat i fängelse.
Ja, det säger han där. Att, han till lite, och ett besöksrum på x antal kvadrat. Mm. Sådär. Det jag noterat här är att han säger där att han varit ute i 3 år. Och är det då 9 år sedan? Ja, men fick han då 10 år och har kommit ut efter 6 kanske då? Ja, det kan
han
väl vara
det. Han säger väl att han har suttit i 8 år? Det är han väl ganska tydlig med, är han inte det?
Ja, eller så fick han 8 år, jag vet inte.
Ja, för då dömdes han ju inte för mord. Då kanske han bara dömdes för dråp.
Ja, det är möjligt. Skitsamma. Han säger i alla fall att han varit ute i 3 år. Och han säger att alltså, jag har inte fått så mycket som en p-bot och att han har lämnat i kriminella världen. Mm. Och du sa egentligen allt det jag hade tänkt säga. Att liksom, det känns som att här är det ett bra manus. Man har låtit det här ta tid på ett bra sätt. Och det är 2 bra skådespelare som sitter mot varandra och gör en jättefin och bra scen. Jag är jätteglad över den här scenen.
Mm.
Och också glad över, alltså generellt, jag är glad över hela Gaut med familjs utveckling här. Jag tycker den är trovärdig.
Ja, och jag tycker de gör en väldigt stor poäng i filmen, just det här att Leo Gaut, som då är ärkeskurken Johan Falks nemesis från den första filmen, att han har lyckats få en tämligen välfungerande familj, medan Johan Falk då som polisen lyckas fucka upp sitt förhållande fullständigt. Och att de på något sätt ställer Johan Falk mot Leo Gaut. Och att det inte är så att den dumma skurken får den dumma dåliga familjen och den snälla polisen får den snälla goda familjen, utan de vänder på det.
Mm.
Och det blir ju också som en röd tråd genom den här filmen. Och Johan själv säger ju det med något tillfälle. Just att han blir så förvånad över att Leo Gaut, som har suttit i fängelse i så här många år, ändå lyckas ha personer runt omkring sig som älskar honom.
Mm. Ja, nej, men jag älskar den här delen av filmen, måste jag säga. Jag tycker den är något av det bästa vi sett i det här från Bäck till Brons historia.
Oj, du drar det så långt alltså.
Ja, alltså just de här scenerna runt. Jag tycker det är excellent utfört faktiskt.
Det ska vi göra som en sån special någon gång. Vi listar de 5 bästa scenerna ur filmer som vi har sett.
Oh, då måste man ju typ se om många.
Ja, men det är bara 38 filmer vi ska se om, så det är inget problem.
Jesus Christ. Nej, det, och hela kommissionen då?
Framförallt ska vi se om hela. Alltså, så här, jag kan nog med ärlighet, eller med säkerhet säga att det finns ingen scen i kommissionen som hamnar på plats 5. Eller på de 5 översta platserna. Jag tror verkligen inte det.
Challenge accepted.
Nu ska Gustav se om alla 8 avsnitt av kommissionen.
Det är 12 avsnitt.
Alla 12 avsnitt av kommissionen.
Eller du kanske inte såg alla.
Var det 12 avsnitt vi såg alltså?
Ja, visst.
Herre Jesus, vad dumma i huvudet vi var som tog oss an den utmaningen.
3 DVD-er A4 avsnitt. Det, ja. Här hittar de Lantz. Väck med honom, han är skjuten. Istället så får vi uppföljning på Falk och Helen. Och det är, här ser vi ju liksom ytterligare att Lotte fel. Mm. För det är väldigt mycket mys och Helen är väldigt sugen. Och Falk blir skitsur. Det är väldigt... det är märkligt.
Och den viktigaste frågan i sammanhanget är ju, varför har de bara tänt 2 ljus i adventsljusstaken när det måste ha varit 3:e advent?
Ja.
Det tycker jag är den absolut viktigaste frågan i hela den här scenen. Har du något svar på det, Gustav? Har du det?
De hade väl inte råd att tända det tredje, jag vet. Nej,
det måste, vara det. De, ja. Alltså jag bara skickar ut det här till alla som gör svensk krim. Kontakta mig innan ni släpper dem och låt mig gå igenom alla detaljer vad det gäller datum och så saker och ting blir rätt.
Mm. För det, jag är ju egentligen med dig att jag stör mig lite, jag bara orkar inte.
Och inte bryr dig om det. Nej, och det är ju ingen som bryr sig om det, givetvis.
Nej, och här får vi ganska, det klipps lite här mellan Falk och Gautarna, men vi får också en scen med Falk och Månsdotter där de pratar om sin relation och att han vill avbryta den.
Mm.
Och det är också här vi får reda att hon säger att hela kontoret vet ju om det här liksom. Osmidigt, Johan, osmidigt.
Ja, han är inte jättesmidig, det kan man inte påstå.
Nej, precis. Och sen erkänner ju Helena att hon varit otrogen och det är då han blir så jävla sur. Och inte kommer clean han heller. Så att, ja, nej, dumma jävla kille.
Dumma jävla man.
Ja.
Vi har ju dessutom introducerats för Gauts barn här. Ja. Alltså både dottern och sonen. Som vi inte vet är autistisk än, men det märker man ju ganska tydligt att det är någon typ av autism man har.
Ja, Johnny heter sonen, va?
Mm, korrekt.
Spelas av en Oscar Berntsson som jag inte är säker på om han gått vidare som skådespelare.
Han har inga fler roller på Svensk filmdatabas.
Nej, då verkar det som att det var Johnny Gaut han spelade och sen blev det inte mer med det. Ja, vad hade du att säga om det?
Nej, att de introduceras, för de får ju en ganska viktig del i den fortsatta berättelsen.
Ja.
För innan så har vi bara varit, har det ju bara varit Leo Gaut och fru Gaut. Men nu så kommer ju även de två barnen in och de bor ju i någon typ av villa. Och han har ju, vad det verkar, ett liksom normalt familjeliv, den gode Leo Gaut.
Ja, verkligen.
Och han bråkar med sin tonårsdotter, vilket är helt normalt.
Ja, nej, men det är bråk med tonårsdottern och det är verkligen, jag funderar på om till och med det kan vara så att liksom, ja, men den här autistiska sonen har gjort att han inte kan leva det liv, alltså det är en del av hans rehabilitering, att för det, han måste ju ha väldigt tydliga rutiner den här pojken, annars så blir det inget bra och då blir det, ja, men, autism funkar ju på det sättet, det är väldigt, eller det kan funka på många olika sätt, men fasta rutiner är ju ofta en bra grej. Och att det kan ha hjälpt folk. Och jag tycker det är legout. Och jag tycker det är väldigt fint att se honom med sin son. Att han verkligen, det är så här, man skulle ju kunna tänka sig en bad guy av den magnituden som han nu ska ha varit, som får en autistisk son att liksom, man inte orka eller inte bry sig. Så här. Han är ju tvärtom. Han verkligen, och frun såklart givetvis, verkligen engagerar sig och liksom älskar sin son.
Man skulle kunna tänka sig hur Johan Falk hade reagerat att få en autistisk son. Jag tror inte alls att han hade kunnat reagera lika väl som Leo Gaut hade gjort.
Nej.
Kanske kan underskattar det hans föräldraregenskaper, men han känns ju inte som den perfekta familjefadern, Johan Falk.
Han verkar inte direkt bo med sin son hela tiden, till exempel. Så att, nej, men jag tycker det igen. Väldigt bra.
Men det blir ju trouble in paradise för familjen Gaut, eftersom de drabbas ju också av de här utpressarna. Vi har ju fått en del indikationer i form av de här breven eller korten som har kommit till fru Gaut. Men nu besöker ju skurkarna även restaurangen och ger sig på Leo Gaut och misshandlar honom för att få honom att gå med på att de ska ta över ruljansen i dörren för att på så vis få in lite pengar.
Ja, är det här, är det kanske bara senare som Alexej Manvelov är med? Det är en väldigt liten roll. Din favorit från gud, vad heter den? Den sista med Rolf Lassgård.
Den döende detektiven.
Ja, precis. Han,
jag tror att han är med här.
Ja, han är i alla fall med.
Säger väl ingenting?
Nej, han är i alla fall med i slutet. Ja. Där, det är väl han som, han ger väl en örfil till Johnny, tror jag. Och sådär. Det var ju en liten callback som var rolig att se honom. Som sagt, han har väl en non-speaking roll i princip. Men ändå kul att se honom. Men Gaut får ju, ja, Gaut har ju inga problem med att få spö, verkar det som. Han fick ju spö i nolltolerans och han får spö här. Mm. Men han vill ju verkligen inte.
Han kanske gillar det. Han kanske gillar att få stryk.
Jag funderar på, vilken Game of Thrones-karaktär är det som gillar att få stryk hela tiden. Det är ju någon.
Tyvärr har jag ju bara sett 2 avsnitt av Game of Thrones, så jag kan inte hjälpa dig med de referenserna.
Nej, det var ju synd. Jag minns inte i nuläget. Det är någon Game of Thrones-karaktär som får stryk regelbundet och verkar gilla det ganska mycket.
Mm.
Men Gout rör sig inte ur fläcken när han blir misshandlad, och det gör ju att gangstrarna går ytterligare än ett steg och spränger den här restaurangen.
Och det hade ju Leo Gout kunnat förmodligen vara fine med om det inte hade visat sig att hans dotter Caroline befinner sig i restaurangen och hånglar med sin pojkvän.
Ja,
och de har dör bråkat. Som en precis. De har bråkat och hon ska ju egentligen inte alls vara där, men är där, och när restaurangen sprängs så dör hon. Och det innebär ju att nu blir ju det här personligt för Leo Gout.
Ja, han har ju ett gömt kassaskåp i den andra restaurangen då med en pistol i.
Mm.
Och går väl någon form av någon form av berserk. Ja, precis. Mm. Och samtidigt får vi också se fru Gout, alltså
Eva Gout.
Eva Gout. Det är väl här som hennes karaktär någonstans tar nästa steg.
Mm.
För hon är ju på sjukhuset där, för hon dör väl inte omgående, dottern, eller så är det att hon sitter kvar på sjukhuset efter döden, jag minns inte. Men hon mår ju inte bra, och hon berättar ju det här liksom att Falk frågar ju om hon har någon han kan ringa, och hon är så här, jag stannade ihop med en mördare liksom, det är inte så många som är kvar då. Men här får ju då Helene kliva in, och vad tycker du om det här, att för det här har vi inte fått presentera tidigare, att Helene och Eva har haft en liten hyfsad tajt relation för att de har jobbat ihop då innan Eva blev tillsammans med Leo. Vad tycker du om detta?
Jo, men pratar de inte om det redan i nolltolerans? Att det finns en koppling däremellan? Eller är det bara att Helena jobbat åt Leo tidigare?
Minns inte exakt, men jag minns inte att jag har känslan av att de ska ha varit så här tajta ett tag.
Nej, det sägs nog inte i nolltolerans.
Men har du något problem med det, eller känner du
absolut,
att det är fine?
Absolut inte, det tycker jag funkar alldeles utmärkt.
Ja, då är vi överens. För jag kan lägga in den här scenen när Helene är hemma hos Gout i nolltolerans.
Mm.
Att hon då har träffat Eva även där potentiellt. Mm. Att liksom, ja, det känns inte som att det här kommer från ingenstans. Utan det finns en rimlighet i det. Men det blir ju, om man tänker på nolltolerans, så blir det ju lustigt att okej, en kvinna som har blivit mordhotad och men nästan strypt, eller nästan kvävd, nu tröstar frun till den man som gjorde det.
Mm.
Det är ju inga lätta relationer.
Verkligen inte, det är komplexa relationer. Men det gillar vi. Det ska vara lite komplexitet. Det ska skava lite.
Ja, och sen får ju Bengt Magnusson då efterlysa Gout, som att han ju åker och prickar av.
Skulle bara säga att det är inte Bengt Magnusson som åker runt och skjuter ihjäl gangstrar.
Nej!
Leo Gout, som man skulle kunna tolka det som att det var Bengt Magnusson som åkte runt och prickade gangstrar. Men
nej, nej. Bengt Magnusson sitter på TV4 och pratar om att Leo Gout är efterlyst.
Det är så att Bengt Magnusson är premiärledare för Vem vill bli miljonär, där Leo Gout gör ett gästspel och vinner 200 000 kronor.
Mm. Eller inte.
Nej, det var någon form av TV4-nyheter. Eftersom TV4 är med och producerar de här Johan Falk-filmerna, så vill väl de också ha sin plats i solen, sina 15 minuter.
Exakt. Sekunder. Exakt. Och sen kommer ju här faktiskt också att Helene har fått reda på att Falk har haft en sexuell relation med Månsdotter.
Och det får hon reda på genom att han är så jävla korkad att han inte betalar parkeringsavgift när han parkerar utanför hennes lägenhet.
Är det så det är?
Ja, det är ju p-böter som hon hittar där.
För jag har bara sett att jag har skrivit att hon hittar någonting i bilen som tyder, det var en p-bot alltså.
Ja, det är flera stycken p-böter på den adressen där Anja Månsdotter bor. Och tydligen så vet ju Helene var Anja bor och gör därmed kopplingen att okej, Johan Falk har parkerat fel och inte betalat parkeringsavgift flera gånger utanför hennes lägenhet. Det måste betyda att de måste knulla med varandra.
Ja. Och det, jag vet inte hur rimlig slutsatsen är att dra på det lilla, men hon har ju rätt.
Ja, så är det.
Och här tror vi ju att det tar slut nästan, för han säger att han redan förlorar henne, och hon säger att det redan är för sent.
Mm.
Men, ja, så är det. Här går vi någonstans in i verkligen slutfasen. För att Gout har ju genom sin lilla räd någonstans
retat upp skurkarna.
Ja, och vad gör de då?
De kidnappar Johnny och Eva.
Mm.
Vilket gör att Leo någonstans, nu blir det ännu mer personligt för honom och han måste facea dem, vilket gör att den han kan söka upp som kan hjälpa honom blir ju Johan Falk. Och ja, den Johan Falk kan söka upp, det blir ju Patrik Agrell som trots att han är pappaledig givetvis ställer upp och hjälper till hemma. Och det de gör, det är att de bestämmer att Leo Gaut ska stämma träff med skurkarna samtidigt som GSI ska sitta i en lägenhet, heter det inte, utan ett rum på i Victoriahuset vid Hagabion och spana samtidigt.
Exakt. Och här är det väl till och med så att Agrell och Falk lurar ju resten av GSI, för de tror ju att det är Gaut de ska jaga.
Nej, så här är det ju. Det är ju det som de sitter och liksom funderar på, vilken lägenhet ska vi ta? För att de ska kunna göra en span så måste det vara ett fall som är öppet. Och i lägenheten mitt emot Hagabion, alltså upp med, längs med Linnégatan i det här strykjärnshuset, så finns det någon, kom inte ihåg om man är jugoslav eller kroat eller något sånt där, som det fortfarande pågår en öppen utredning mot. Så då säger Johan och Patrik Agrell till de andra GSI, det är honom vi ska spana på. Men när han sen går ut ur lägenheten för att gå ner mot Järntorget så säger de spanande polisen att jag tar häng på honom, och säger Patrik Agrell, nej, stanna kvar. Nej.
Ja.
Jag har mina skäl.
Ja, och det är det jag menar, att de andra GSI-poliserna fattar ju, eller de är ju inte införstådda i att det egentligen är Gaut de ska förfölja.
Nej, exakt. Utan det är ju bara Johan och Patrik som vet att det är Gaut som är liksom målet för, eller egentligen skurkarna som ska träffa Gaut som är målet.
Ja, precis. Och de träffas. Och
en intressant detalj här. Jag vet inte om du noterar, de kör ju en ganska snygg flygning in över Hagabion.
Ah.
Nu vet inte om den såg du garanterat, men jag vet inte om du noterade något särskilt med den bilden.
Nej.
Det är att alla träden är gröna och det är liksom grönt på marken. Den här filmen utspelar sig i december, och sen så när vi får liksom närbilderna när de är nere på Linnégatan och vid kreperiet och så vidare, då är alla träden avlövade och det är snö på marken. Så att just flygningen in över Hagabion, den måste ju ha filmats någon gång antingen förmodligen sommaren, våren 2008. För det är en helt annan, alltså det är löv på alla träden, det är grönt på alla gräsmattorna. Så där har man det tycker jag faktiskt, det är riktigt dåligt. Alltså en sån miss gör man inte. Okay. Att man filmar en översiktsbild en helt annan årstid.
Okej, ja. Det noterar jag inte. Jag kan vara lite dålig på den typen av detaljer. Men jag vet att det finns andra detaljer du noterat i. För Gaut hoppar ju in i en bil.
Ja, herregud. Det här är också jättedåligt.
Här känns det som att de har filmat att de kört längre och sen har de klippt ganska hårt.
Ja, någonstans. De åker ju upp för Linnégatan. Gaut i bilen. De har ju stängt av Gauts mobil, så de måste ju ha häng på bilen. De kan inte följa GPSen, utan de måste ha häng på bilen. Och då åker de ju upp för Linnégatan mot Linnéplatsen.
Ja, och det ska ju sägas att GSI har ju flera olika bilar här, kan vi ju säga. Alltså, de sitter inte alla i samma bil.
Nej, de sitter åtminstone två bilar.
Ja, tre till och med.
Ja, tre. Ja, just det. Johan sitter ju en bil också. Och när de gör korsklippningen mellan de här bilarna, så helt plötsligt så befinner sig en bil i Majorna, utanför Majornas krog. Mm. Och sen klipp tillbaka till Linnégatan och sen klipp till hamnen. Att där har det inte riktigt synkat. För visst, jag köper det här att de åker ifrån Linnégatan och att de sen åker ner i... Sen ska man åka ner till hamnen och åka norrut på Linnégatan, så svänger du inte tillbaka och sen åker den vägen via Majornas krog, utan då åker du någon av motorvägarna eller lederna för att komma dit. Men det är en mindre detalj. Det som stör mig där,
de kör ju en omväg, gör de, får man ju säga minst.
Ja, och framförallt det här att klippningen, att när man tittar scen för scen där, så är de först på Linnégatan, Majorna, tillbaks på Linnégatan, tillbaks i Majorna. Så det finns en väldigt tydlig, alltså det finns ett hopp i kontinuitet. Det är inte bara så att de är på Linnégatan, pang till Majorna, utan det är Linnégatan och Majorna tillbaks till Linnégatan och sen Majorna igen.
Och det är inte så, det här vi ser från Majorna, är det olika bilar vi ser i Majorna? Det är inte så att vi ser en av bilarna i Majorna.
Nej, vi ser en bil i Majorna, men så som vi ser bilen i Majorna så följer ju den också Leo Gauts bil. Att vi har först en bil som följer Leo Gaut i Linné, pang, en bil som följer Gauts bil i Majorna, tillbaks till Linné, Majorna.
Vet vi att den andra bilen där följer Gaut? Eller pratar han bara med dem?
De pratar om det som att de följer. Vad fan skulle han göra i Majorna annars?
Nej, men jag tänker, alltså,
de har ju ingen aning på att de ska dit.
Nej, nej, absolut. Jag tänker bara, de säger någonstans att jag viker av och så får du ta över.
Mm.
För att, men visst, att hamna vid Majornas krog när de är på Linnégatan, absolut, det är lite för långt bort. Och ja, ett onödigt långt steg att ta, absolut. Men tanken är väl att egentligen det är en bil hela tiden som ska ligga bakom den de förföljer, men att de ska växla. Mm. Och jag funderar på om den här bilen vi ser i Majorna, om det går att uttyda att okej, den var den första som förföljde och sen svängde den av. Och visst, sen hamnade den i Majorna av någon märklig anledning. Men...
Nej, det går inte att tolka scenerna. Okay. Jag kommer göra så att jag kommer lägga upp de här scenerna hur de följer med på vårt Instagram-konto, så får våra lyssnare själva bedöma trovärdigheten i.
Ja, ja, det här är ju så viktigt så att det här måste vi ta tag i. Alltså det...
Ja, fruktansvärt viktigt är det.
Nej, men jag förstår vad du menar. För mig känns det som att de har klippt längre, eller så här, de har filmat längre scener där och har haft en tanke att ja, men visst, de kör fortfarande åt fel håll, men på något sätt som att de ska köra till hamnen via. Nej. Typ...
Så här, nu ja. Jag tittar, samtidigt som vi spelar in här nu, så tittar jag på den scenen igen. Och då säger han som är i Majorna, säger att de är på väg mot hamnen, du tar över. Klipp tillbaka att de är vid Linnéplatsen.
Ja, okej. Okay. Ja.
Så nej. Då är bilen plötsligt vid Linnéplatsen, och de kan orimligt veta att den är på väg till hamnen när de är vid Linnéplatsen. Så det här finns ett kontinuitetsproblem i filmen.
De borde spelat in detta framför en green screen istället och kunna lägga in rätt...
Återigen, de borde ha ringt mig innan de släppte det.
Ja, jag tänker mig att de har spelat in betydligt längre förföljelsescen och så har de valt de bästa scenerna någonstans, och då blev det kanske inte klockrent. Absolut.
Nej, men sen så blir det ett problem när det finns så tydliga detaljer. Att hade man filmat så att man inte hade kunnat identifiera var de befann sig.
Ja.
Men i och med att just Majornas krog syns så tydligt, att väldigt många som bor i Göteborg har ju ändå en känsla av var Majornas krog ligger i förhållande till var Linnéplatsen ligger.
Absolut.
I att där... Jag inser att vi har nog pratat i 5 minuter om den här scenen. Ska vi släppa den nu?
Jag tycker vi ska släppa den om 5 minuter.
Du tycker vi borde släppa den för 5 minuter sedan?
Det tycker jag. Men i alla fall, någonstans, vi åker till... Jag vet inte, är det något av kajskjulen eller? Jag minns inte.
Ja, det är där nere i hamnen i alla fall.
Ja, jag tror att jag eventuellt har varit på Svartklubb i någon av lokalerna där för många år sedan. Men det kan också vara ett grannhus.
Mm.
Jag gillar ju hur Sofie är så jävla... Hon slår ju ner en av dem som står och vaktar utanför. Hon är så jävla iskall när hon gör det.
Ja, det är snyggt. Det gillar
jag. Ja, det är härligt. Och sen så går ju den här insatsen... För någonstans så är det så här. De har ju Eva Gaut och Janne Gaut. Och även Leo där då liksom. Och Leo ber ju dem att släppa... blir ju skurkarna att släppa de andra två.
Mm.
Men det vill de ju inte riktigt heller. De släpper väl bara Johnny, va?
Mm.
Och det är ju inte jättebra. Alltså han klarar sig ju inte själv liksom.
Nej, han hamnar ju uppe på taket. Och där ska han ju inte vara.
Nej, det är generellt dumt. För jag säger, man kan säga så här. GSI bryter in från diverse olika håll. Folk hamnar lösa, Eva hamnar på ett ställe, Leo på ett ställe, Johnny på taket. Falk hamnar på taket tillsammans med en annan bad guy. Och då Johnny går ju mot kanten och han är ju svår.
Det är väl vår huvud bad guy som vi inte har nämnt, som heter Anton Montey.
Ja, jag kände att de här bad guysarna var, för mig är det inte bad guysarna som är så intressanta.
Nej, jag bara noterade att vi inte har nämnt honom i namn, för det är ju också han som riktar pistolen i Nordstan under den första scenen. Så att han är ju ändå med från början till slut. Han är ju skurken i den här filmen.
Ja, känner du igen, om vi stannar på honom, känner du igen skådespelaren?
Jag kände igen rösten väldigt väl.
Ja, vi har sett honom innan i poddens historia.
Ja, han är med i Anna Holt har jag läst mig till, men jag kan inte komma på riktigt vad det är han spelar för roll i Anna Holt.
Ja, men han är väl bland annat, inte han är Snudgens bror där.
Så måste du vara.
Men var det inte så att han hade 2 olika roller? Nej, jag minns inte hur det var. Att om han hade en roll i Anna Holt och en annan i Anna Holt polis, jag minns inte.
Så kan det vara, men det jag irriterar mig lite på det är att jag väldigt, väldigt väl känner igen hans röst. Och det går, Martin Aliaga heter skådespelaren för övrigt. Mm. Jag kan inte hitta att han har gjort någon liksom, röst i någon specifik film eller någonting. Jag tänker att min första tanke är så att han har liksom gjort någon röst i någon Disney-film eller något liknande.
Okay.
Men något sånt finns inte på hans Svensk Filmdatabas sida i alla fall.
Nej. Nej, jag har inga direkta... Alltså det är Anna Holt, jag har sett honom också.
Sen har han även barn med Josefin Crafoord.
Ja, oh, det ser man. Det är ju...
Det var mer än vad du visste.
Ja, det är ju något. Jag tycker att han är betydligt bättre i den här filmen än vad han är i Anna Holt, så kan vi väl säga. Mm. Jag tycker att han, även om vi inte pratat så mycket om honom, även om han är med ganska lite, så gör han gör det han ska, gör han bra.
Du har helt rätt för övrigt i att han spelar två olika roller i Anna Holt. Han spelar ju Chico i första säsongen och så spelar Hamid Farsani i den andra säsongen.
Just det, var där vi sa lite sådär, mörk skådespelare kan spela alla nationaliteter på 90-talet.
Ja.
Det är ju intressant. Men i alla fall, han någonstans står med vapen och får ju Johnny att gå mot kanten. Och det gör ju att Falk känner att han måste fokusera på Johnny, såklart. Mm. Och snyggt, för vi har, jag vet inte om Falk, han måste ha sett det på något sätt. För att han tar fram sina nycklar. Och det är ju någon sån cue som Johnny reagerar på bra. Att liksom, man får han nycklar och klinga, sin nyckelknippa och klinga med, så är det som att han lugnar sig.
Mm.
Så Johnny blir ju räddad av Falk samtidigt som Anton Montei flyr. Men han kommer inte jättelångt.
För bakom ett hörn står Leo Gaut med någon typ av järnrör.
Ja,
som den värsta
kofot tror jag det.
Ja, kofot, okej. Okay. Jag ville bara göra en koppling till järnrör där. Men ja, kofot, okej okay då.
Ja. Han dunkar ner honom och har väl en tanke på att döda honom. Men på tak, från taket ropar Falk och har Johnny med sig. Och då skonar faktiskt... Ja, han vill inte att Johnny ska se honom mörda någon. Och det är väl rimligt.
Kan man tycka. Mm. Och då tänker vi ju att i och med att Leo Gaut har skjutit ihjäl två personer så ska han nu plockas in till fängelset.
Mm.
Men så blir det ju inte riktigt.
Nej, utan Falk säger att det står en jeep på parkeringen.
Mm.
Och ger honom nycklar till den och han får 5 minuter med sin fru och son. Och sen får han sticka.
Mm. Och det går ju inte så där jättebra för att han... åker ju in i en poliskontroll och ska försöka sticka eller åka förbi i hög fart, men bilen voltar och han dör.
Ja, det är så vi får tolka det.
Mm.
Så att no more Leo Gaut. Vi får ju se i skylt att det är ner mot Helsingör. Han försöker fly utomlands på något sätt. Lyckas inte. Och sen har vi ett antal klipp här under slutet där vi bland annat ser att Falk kommer hem och då sitter Helene utanför dörren. Och så vi får också se fru Gaut hemma, alltså Eva, tillsammans med Johnny. De har ju förlorat halva sin familj.
Ja, både dotter och man, eller pappa. Syster och pappa.
Ja, precis. Och där, med en döende poliser som gör HLR på Leo Gaut, men vi förstår ju att han dör ändå, där tar den här filmen slut.
Och även historien om Leo Gaut tar slut.
Mm. Rest in peace.
Svar ja.
Mm. Ja. Jag har 5 på vad fan räknaren, men jag minns inte om jag gav upp det efter ett tag.
Jag tänkte...
Vi har en från Agrell har vi också. Ska jag lägga
till. Jag tänkte inte så jättemycket på det i den här filmen. Så att det kanske inte var så jävla många gånger han sa vad fan.
Och då är ändå 5 på en och en halv timme i förhållande så mycket, men det är inte så mycket som det borde vara, kan jag tycka. Nej.
Så är det.
Ja, sammanfattning.
Mm.
Vi har låtit positiva.
Ja, alltså det här är ju en film som höjer sig från GSI, och ändå tycker jag att GSI var en, liksom, en hyggligt bra film. Den är inte uppe på samma nivåer som Nolltolerans, det tycker jag inte. Men jag tycker fortfarande ändå att det är en väldigt, väldigt bra film. Och det som är bättre än GSI, det är ju framförallt vad jag tycker att manuset är bättre skrivet. Att det är mycket, mycket bättre dialoger framförallt. Att replikskiftena mellan skådespelarna sitter bättre och känns mycket naturligare. Sen gillar jag det här att det inte blir så mycket spektakulära scener i form av skottlossning och explosioner och liknande. Även om en restaurang exploderar så värdetransport råns scenerna i GSI, och även när de ska plocka värdetransportrånarna i GSI blir ju mer, de blir ju svulstigare och det är mycket, mycket mer action. Här är berättandet mer nedtonat och lite mer lågmält, och med två så bra skådespelare som Peter Andersson och Jakob Eklund ändå är, så tycker jag men det är bra att man gör det på det sättet. Och som sista grej så tycker jag det återigen är bra att Micke Tornving inte får så mycket plats i den här filmen.
Ja, jag håller med dig i princip allt. Det här är min typ av actionfilm där det är storydrivet mer än actiondrivet. Det är en historia som ska berättas och vissa nödvändiga actioninslag föregår då, men det är inte det som är, det är inte en actionfilm där vi ska ha actionsegment och sen ska vi också ha en story, utan det är en story som med nödvändighet också får en del actioninslag. Du säger att Peter Andersson och Jakob Eklund är jättebra skådespelare, jag vitsordar det helt och fullt. Jag tycker att resten av skådespelgänget också gör det väldigt, väldigt bra. Jag är väl med dig på att filmen gynnas av att Tornving har en mindre roll. Jag tycker att bad guysen, det lilla man ser av dem, gör det bra. Jag tycker att, nu vet vi inte om till exempel skådespelaren som spelar Johnny Gaut är en autistisk pojke själv, alltså i verkligheten. Men är han inte det så är det väldigt bra insats från den pojken. Jag tror på det här, ja, lite fånigt i början där. Liksom, med första 10 minuterna har jag lite problem med. Inte det som händer i stort, utan en del små detaljer som vi pratade om. Sen efter det tycker jag att den håller ett alldeles perfekt tempo, den är lagom lång och är intressant. Det kan också vara lurigt att återta en sån här 10 år senare, ta tillbaka en karaktär. Det skulle kunna bli fånigt, men de gör det tvärt emot. De gör det
ja, de
jättebra.
Har ju lyckats få Leo Gaut att utvecklas som karaktär. Och, man, och det jag gillar också med det här, man, det blir inte så där svart eller vitt. Det är inte så att vi har snälla poliser, onda skurkar, utan att Leo Gaut först är en, ja, men han har lämnat det här liksom brottsliga förflutna bakom sig och man hejar lite grann på honom för att han blir misshandlad och så vidare, och han verkar framstå som en ganska sympatisk person trots att vi vet vad han har gjort tidigare. Men att han ändå sen på slutet när det krisar vänder och man får se, jag vet inte om man ser att det är hans rätta jag, men man får åtminstone se en annan sida, den sida vi känner från Noll Tolerans, där han kan gå och kallblodigt skjuta ihjäl 2 personer.
Ja, nej, jag är helt med dig. Och jag tror någonstans att vi kommer landa på samma betyg. För jag fortsätter ju sätta 4 på de här. Jag hade 4 både på Nolltolerans och på GSI.
Och jag sa ju att den här är bättre än GSI och lite sämre än Nolltolerans. Så jag satt en 5 på Nolltolerans och en 3 på GSI. Ja. Så då är ju 4 det ganska givna betyget på filmen, så att säga.
Exakt. Så well done till alla involverade, får jag säga.
Det här jag ska, innan vi avrundar och avslutar och du ska få fortsätta med ditt flyttpackande. Jag har ju gjort ett oerhört intrikat dokument med våra betyg på Excel och även där lagt in IMDb-betyg och för att jämföra med hur vi ligger mot IMDb. Om vi bara säger så här, vilka 3 filmer tror du av de vi har sett har högst betyg på IMDb?
Mannen från Mallorca.
Yes, den är 3. Den har 7 i betyg på IMDb.
Jaha, jo, förlåt. Vilken som har högst betyg på IMDb, sa du? Inte av oss? Oj.
Ja, av oss är det Mannen från Mallorca som har högst betyg tillsammans med Förhöret, Rosanna och Mannen på balkongen. Vi var väldigt generösa med 5 där i början när vi kollade på Beck-filmerna. Men det är ju två bra filmer.
Med rätta. Jag måste bara kolla, okej, vilka har vi sett? Det här är alltså, jag tror, vad sa du, det här är 7,0.
7,0 har Mannen från Mallorca. Det är 2 filmer som har bättre betyg, eller 2 av dem som vi har sett som har bättre betyg. Lite oväntat faktiskt, att det är de som har högst betyg.
Jag funderar på om den tredje vågen är med där.
Den tredje vågen är inte med, den har 6,3 i betyg.
Ja, för den hade oväntat högt, minns jag. Kanske, är det någon Hamilton-film? Alltså Tecna Coq Rouge eller
Demokratiska
terroristen?
Nej, det är ingen av dem. Nej, jag tror faktiskt inte du kommer kunna resonera och gissa fram till vilka 2. Om du får ett sista försök.
Ja, men är det någon av gamla Beck-filmerna, Mannen på balkongen?
Nej, inte det heller.
Nej, då är jag lost.
Nej, det är faktiskt Den döende detektiven och En pilgrims död som har högst betyg.
Aha.
Båda de har 7,1. Det blev jag lite överraskad över faktiskt.
Okej, okay. Ja.
Sen kan det ju bero på att, sen när jag tittar på, förutom de Mannen från Mallorca som är en av de äldre filmerna, så de som ligger topp 5, det är Den döende detektiven, En pilgrims död, sen även GSI och Hamilton från 2020. Och det är lite märkligt.
Ja, 2020 i och för sig, sa du.
Ja, nej, inte med Stefan Sauk eller med Peter Stormare eller någonting, utan den senaste som går på C-more. Och där kan det ju vara så att nyare filmer tenderar att få lite högre betyg på IMDb än gamla Beck-filmer och den vita riddaren och liknande.
Ja, jag visste faktiskt inte att jag gick igenom filmerna.
Okej. Jag var lite otydlig där.
Ja. Men okej.
Men okej, okej, som en sista då. Vilken av de filmer, det är en av filmerna, vilken av filmerna som vi har sett har lägst betyg på IMDb, tror du? 5,4.
Så här, hur mycket? 5,4?
5,4 har.
Jag hoppas ju på Polismördaren, men jag tror inte det.
Nej, den har 5,8.
Ja, den är ändå med där nere, det är ju bra. Jag tänkte, det måste ju vara någon av Hamilton. Nej, de kan också vara populära bland liksom de som sätter betyg.
Precis. Där. Nej, det är faktiskt Stockholm Marathon som har lägst betyg. En film som jag, när jag tittar, vi gav faktiskt en 3 till Stockholm Marathon.
Jag har ju börjat på ett kontorsjobb igen och kan då sitta och ha lite hörlurar i ibland.
Mm.
Och jag gjorde faktiskt, jag hade slut på poddar här i veckan, så då satte jag på Stockholm Marathon och bara lyssnade på den. Och gjorde samma sak med Polismördaren en gång senare. Och Polismördaren var roligare än jag minns så när man satt och tittade på den. Sen kom ju scenerna med de dubbade scenerna där det är dåligt dubbat. Men alltså, jag gillar Stockholm Marathon ganska mycket fortfarande. Jag minns att du pratade om den som att den skulle vara en riktig ord med macka på. Men jag vet inte om... jag tycker den är bra.
Nej, men någonstans så är det ju verkligen så att den var bättre än vad vi mindes, eller vad jag mindes den, i och med att jag också satt en 3 på den. Så man minns ju förmodligen de kackiga scenerna, men i överlag så finns det ju mycket bra i Stockholm Marathon som gör att den höjs över liksom skamgränsnivån.
Ja, men så är det ju verkligen.
Nåväl.
Ja.
Vad händer om 2 veckor?
Ja, vi ska väl se en Johan Falk-film till som vi ännu inte har värkt fram vilken vi ska se.
Jag tänker att vi bör hoppa en bit framåt i säsong 2 eller säsong 3 av Johan Falk åtminstone.
Jag är inne på om vi ska se Kodnamn Lisa, som väl ska vara den sista med Wagner.
Jag tänkte faktiskt också på den. Jag håller med, jag tycker vi ser Kodnamn Lisa.
Ja, det är också för att jag är lite nyfiken på den regissören där. Det är Charlotte Brändström som jag pratat om tidigare. En svensk-fransk regissör som nu håller på att regissera lite av den här nya Sagan om ringen-serien här för mig. Hon har mest gjort franska och sen har hon lite Grey's Anatomy och annat. Så att hon har gjort mycket sådana tv-saker. Mm. Jag är intresserad av att se vad hon lägger för. Jag kommer ju, så här, jag ska inte påstå att jag är bra på att lägga en regissörs trademark att kunna se det kanske. Men det ska bli intressant att se det ändå.
Ja, och Magnus Rosman återkommer som advokat Fredriksson.
Ja, det vet jag. Det var sugen på.
Lisa. Det blir man ju lite glad över som en som är med i Livvakterna.
Så om 2 veckor alltså, Johan Falk, kodnamn
Lisa. Funkar inte riktigt lika bra.
Nej, man får vara lite långsammare.
Johan Falk, kodnamn Lisa.
Ja, det kör vi på. Så fram tills dess så finns vi främst på Instagram.
Där jag lovar att lägga upp bilderna från den här scenen i Linnégatan versus Majorna.
Ja, det är så viktigt så, det är så viktigt så. Twitter hittar ni Maxelsson med 1S och Gustav Brink med CK. Ni kan mejla oss på franbecktibron@gmail.com. Så får ni ha det så bra tills dess.
Ciao.